Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då hälsar vi varmt välkomna till alla tittare den här gången och även till er lyssnare som fortfarande hänger kvar på valfri podcast-app. Välkommen till avsnitt 178 av Kedja ut, en podcast om discgolf som idag utspelar sig på både film och på ljud. Kul att göra det här, Nicke.
Ja, det var ju en spontan idé som dyker upp här, så att vi testar det här. Vi har gjort det förr och vi tänkte vi testar det igen.
Kan inte gå annat än åt helskotta. Så det är väl bara att åka, tänker jag.
Ja.
Det blir väl mycket snack om SM som har varit och avslutades i lördags. Jag tänkte att vi ska dyka ner i det här segmentet som vi lanserade för några veckor sedan, Discdoor. Det har ju hänt en del på den internationella marknaden också som vi behöver kanske beröra lite grann vid. Men huvudsakligen så kommer vi hålla oss till svenska mästerskapen som gick av i Skellefteå.
Mm. Ska vi nämna någonting om det som har hänt i USA också? Mid-America Open kanske?
Har du koll så får du väl... Ska vi börja
där? Jag vet vilka som vann.
Vilka vann?
ska vi börja med det?
Ja.
Vi börjar med Mid-America Open och där vann Sarah Holcomb för FPO och i MPO så vann Alden Harris.
Det blev så. Ja. Jag såg fragment av det igår kväll på sista rundan var det. Såg jag lite MPO och då var det väl Alden Harris och Gannon Burr som var i topp.
Mm, precis. Det har kommit lite tweets och andra kommentarer kring tid när man spelar har jag sett.
Okay.
Efter den tävlingen. Tydligen så var det så att lead card gick in nästan fullt en timme efter att chase card hade gått.
Okej.
Okay. Som jag fattade på Drew Gibsons kommentarer kring det hela.
Han är inte blyg på Twitter, den killen. Så
nej.
Vill du berätta lite grann mer? Vad som...
Nej, jag såg bara liksom att han tyckte att det liksom var rätt orimligt att de gick i mål och var färdiga så långt efter att de var färdiga. Men det hade varit någon som hade tagit 2 minuter på sig för ett inspel. Tydligen. Jag känner att man skulle nästan behöva se den där livesändningen tillbaks för att inte nu hitta på en massa saker utan för att faktiskt se att det stämmer. Så att med reservation för felsägning så tog det tid i alla fall. Mm. Och jag såg att Jeremy Colin också hade tweetat om att han tyckte att det vore bra om det följde med en finsk kille med tidtagarur på rundorna. Vilket elitseries event som helst. Och så att det var... spännande att höra.
Det är väl här också problematiken kommer in nu med tanke på det som skedde med Nick under European Open, att folk nu kanske behöver vara extra noga med att faktiskt hålla tiderna, eller att när det faktiskt bryter mot de reglerna att någon faktiskt går in och säger det här är inte okej, vi ser vad som händer. För folk som inte följer de reglerna nu, som inte heter Nicola Castro, kan inte försvinna eller så kan inte bara slippa undan, tycker jag.
Nej, exakt. Jag håller med och jag tycker någonstans liksom att tidsregeln är rätt viktig ändå när man bryter ner det, tycker jag.
Mm.
Likväl som många andra regler är såklart viktiga, men just den tycker jag väl är en av de viktigare vi ska förhålla oss till och så.
Jag menar, den finns där, alla regler finns där av en anledning, hoppas jag. Jag har inte lusläst regelboken, men jag antar att de flesta reglerna finns där och de som blir uppmärksammade, det är väl förmodligen de reglerna som kanske är de viktigaste för oss också när vi är på banan. Och de bör följas. Samtidigt så bör de uppmärksammas när de bryts också.
Mm, precis.
Och så länge det är vi själva eller vi spelare som dömer själva så måste vi kunna ta det ansvaret. Jag vet själv, jag har alltså, den här säsongen framförallt, jag har inte sagt till en enda gång fast jag har sett mycket, så jag är absolut inte Guds bästa barn på den, men ja, jag vet inte vart vi ska börja någonstans för att det ska bli enklare. Men det som du är inne på, både du och Jeremy Colling, in med en finsk snubbe med visselpipa och tidtagarur, så kanske det blir ordning och reda.
Ja, det jag är inne lite grann på kanske att framförallt det gäller ju dels att den som har gjort fel inte liksom gör en nicko, om Nej. Vi ska använda oss av det uttrycket, och liksom ta till det istället. Okej, jag har gjort fel. Och så, det är samma sak om man blir kollad på fotfel till exempel, vilket jag har sett några under den tävling vi ska prata om strax. Och så, så att jag tycker att man ska vara, man ska kunna ta det om man blir kollad på för fotfel till exempel, eller tid. Det är väl egentligen de två reglerna jag tycker som det, som är mest uppenbara, kanske, och att det slarvas en del med. Så, men ja, vi behöver inte köra fast just det. Det var bara liksom ett konstaterande. Det kom så väldigt mycket kring det här med tid, att det hade tagit tid för dem, och att det liksom börjar uppmärksammas mera på ett annat sätt nu. Och jag tycker någonstans hatten av till den finska funktionären, TD:n, som liksom tog, det var, han var väl inte TD, men han var official i alla fall för tävlingen, och att han tog ja, såg till att Nico blev kollad på time och fick en varning och ett prick för det, och sen ja, det, de flesta av er vet vad som har hänt efter det. Det var inte så snyggt gjort det. Nej. Som hände sen, men det har vi pratat om tidigare, vi behöver inte orda så mycket mer om det.
Nej, men det är väl bara liksom pinpointa det, att av naturliga skäl så kommer det ju bli förmodligen fler och större ögon på de här situationerna, och ja, banne om man inte borde skärpa till sig själv också liksom.
Ja, precis. Jag tror inte att varken du eller jag har något problem tidsmässigt, och inte heller kanske fotfelsmässigt. Jag tycker att det är en sån sak som jag brukar titta på, och liksom se att det är någon som är tveksam, så brukar jag liksom säga till spelaren, i alla fall göra spelaren uppmärksam på att det har hänt liksom. På NTN i Luleå gjorde jag det på Henke Södlin till exempel, som är en väldigt erfaren spelare, men liksom att tänk på att du, liksom, du var väldigt långt bakom din lie nu med foten, så. Och det är fort hänt att det blir så när man är ute på, liksom på fairway, att man, om man ska göra sin ansats, det är inte så lätt kanske att träffa av på rätt ställe.
Så. Nej, och jag tycker någonstans där så funkar det även som en coach-grej. Jag såg Henrik Hagman under sista rundan, tror jag att det var, eller tredje rundan kanske det var, tredje, på SM, när han korrigerade Anders Värld lite grann vid ett inspel när han skulle köra en pattern pending, att ja, men nu kommer foten lite för långt bak. Mm. Se till att du korrigerar innan du kastar, slipper det bli någonting. Liksom.
Mm.
En sån grej är bara liksom schysst att säga, bara för att då följer båda reglerna. Henke visar att han har varit där och liksom kikat och har koll på reglerna, och Anders slipper åka dit på någonting för att han, jag men, gör den korrigeringen, för att det förmodligen var fel från början då.
Ja, precis. Så att jag tycker att det är jättebra, och att det sker på ett SM tycker jag är självklart, och jag tycker att det ska liksom följa med ner. Jag tycker att man kan liksom ta det på en vanlig kvällstid också, kan man liksom lyfta det med om man ser någon som för den spelarens egen skull helt enkelt. Inte för att man har någon egen vinning på det, utan för att liksom, ja, på en kvällstid blir det framförallt i utbildningssyfte att liksom förklara att nu var det lite långt ifrån med foten, etc. etc. liksom så. Så att, men ja, det börjar röra på sig kring de här regeltolkningarna och sådana saker som dyker upp, vilket jag tycker är suveränt.
Får se om PDGA får något hett om öronen kring regelbeskrivningar, framförallt skulle jag säga, hur man, eller hur de går att tolkas nu efter säsongen, så får vi se vad som händer till nästa år sen.
Mm. Absolut.
Men vi var inne och berörde SM lite grann, ska vi ta och djupdyka lite grann i det?
Ja, det tycker jag väl.
Hur såg pallen ut? MPO och FPO. Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg hur det såg ut. Jag var ju på plats, så jag borde ju ha koll. Jag vet inte, ska vi ta pallen först och sen tar vi allt det andra,
ja,
sen?
Vi gör det. Eller?
Vi dammar av pallen. I MPO så hade vi på tredje plats hade vi Josef Berg, som gjorde en kalasfin finalrunda. och spelade upp sig till pallplats. På andra plats hade vi Emil Dahlgren och sen på första plats hade vi suveräne Anders Svärd som spelade stabil och bra discgolf hela tävlingen. Egentligen.
Som nu har, är det 28 eller 29 år mellan sitt första och senaste SM-guld?
28 år mellan sitt första och sitt, ja, nu då senaste.
Hatten av.
Om jag förstår rätt. Ja, det är verkligen hatten av. Jag tror 94 tog han sitt första SM-guld och sen nu då 2022.
Det är som att Foppa skulle ta SM-guld, typ. Nu. Eller att de skulle vinna den där skitmatchen mot Malmö och sen vinna typ i år då.
Ja, ungefär så. Nej, men det är häftigt. Och imponerande tycker jag framförallt att han håller en så otroligt hög nivå fortfarande. Och liksom är där och tävlar med de allra bästa. Nu är han bäst i Sverige. Och i fjol var det nära. Men inte tillräckligt.
Han var ju så nära redan 2019 också.
Ja, precis.
Så han har ju varit där uppe och nosat. Och nu ja, var han stor att kliva upp högst upp helt enkelt.
Ja, exakt. Sen i FPO så hade vi på tredje plats hade vi Ruth Schlissel. Och på andra plats hade vi Sofie Björlycke. Och på första plats Hanna Jansson som fick vinna sitt första SM-guld. Individuella SM-guld ska vi säga.
Tronskifte i svensk damdiscgolf.
Spännande och välförtjänt också sett till hela tävlingen faktiskt tycker jag. Hon var två kast efter Sofie inför finalrundan och sett till hur Sofie spelade sin tredje runda så tänkte nog både jag och många andra med mig att nu ska hon liksom jogga hem den där tävlingen, inte jogga hem tävlingen men att hon skulle spela hem den. Men tävlingsnerver och lite annat kanske spökade. Av det jag gick ju med hela varvet runt och jag tycker att Sofie var sig inte riktigt lik kanske som man är van att se henne.
Nej.
Orsaker kring det behöver man inte spekulera så mycket i utan det ska tävlas om det. Och det jag kan tänka mig är att motståndet har nog aldrig varit större för Sofie sett i de senaste åren just på SM. Tänker jag som kan ha gjort liksom att det blev en annan nivå i tävlingen och att det inte varit lika lätt som det har gått tidigare då.
Nej, jag tycker väl någonstans att alltså det har ju krypit närmare och närmare och vi har ju fått se prov på där andra damer kliver upp och tar första platsen i tävlingar, inte minst Amanda Lennartssons vinst på Heatland Open tidigare i år som en stor tävling och nu på SM då när Hanna kliver upp i stor form måste jag säga också att hon såg extremt het ut, hon var extremt laddad och väl förberedd för den här tävlingen vilket kanske har saknats tidigare på det. I fjol var både hon och Matilda skadad. Och i år så ja, då helt andra bullar kändes det som. Samtidigt som Sofie visar prov på otroligt fin discgolf, vilket hon alltid gör när hon spelar. Jag pratade lite grann med henne efter finalrundan och sa att det är alltid trevligt att få se henne spela discgolf för att hon, det är poesi när hon kastar. Men det har krypit sig närmare och närmare det här tronskiftet. Jag väljer att kalla det det för att det är så länge sedan som Sofie inte vann ett SM hon var med på. Hon har både åldersskyddade SM och öppna SM-titlar på flera av de senaste åren. Så att nej, det är var en stor dag för svensk damdiscgolf, tror jag.
Det var det, definitivt. Och någonstans så tycker jag att det är bra också att det kommer upp fler spelare som kan utmana på ett annat sätt. Och jag vet inte om vi är lite unika i Sverige att vi har om vi tittar liksom ja, men nu vann Anders Svärd, han fyller 47 i höst tror jag. Och Sofia har ju passerat 40-årsstrecket också. Att vi har två så pass ja, man ska säga uttrycka sig gamla spelare som ligger i toppen liksom på svensk discgolf. Ser man liksom till, ja, om vi nu tittar främst på andra sidan Bottenviken så i Finland så är det ju ganska unga spelare som kliver fram där.
Mm.
Och nu har ju faktiskt finska mästerskapen spelat samtidigt som SM. Men de hade sin finalrunda en dag efter att vårat SM hade avslutats. Och på IMPO så var det Niklas Antila som drog det längsta strået och tog hem det.
Det skiljer väl ungefär en generation mellan de två i alla fall. Om man jämför Anders Svärd och Niklas Antila.
Ja, precis. Antila har väl hävde bara kring 20.
Mm.
Och så. Jag har inte koll på faktiskt på hur det gick på FPO.
Jag tror att Antila tog det till slut och har inte hunnit kika några resultat.
Antila tog det på MPO, men för FPO tänkte jag.
Nej, jag
har... Det har jag inte koll på. Men det har varit ett sidospår. Men jag tänker att vi kanske... Jag tänker att i Sverige så kanske vi är lite unika på så sätt att vi har en så pass åldersmässigt...
Jo, men det såg vi även i fjol när vi hade även Anders Hellerblad uppe på pallplats.
Jonas Hellerblad.
Jonas, vad sa jag? Anders.
Anders. Anders Svärd och Jonas Hellerblad
Anders
på pallen.
Anders Svärd och Jonas Hellerblad på pallen. Så det... Sen vet vi också att vi har fler ålders... om man säger de som kan spela åldersskyddade klasser.
Mm.
Som är duktiga. Vi har Christian Bengtsson som är otroligt duktig.
Mm.
För visst, har han passerat 40? Han får spela.
Han har passerat 40, ja.
Kunde man åka på en riktig dänga här snart? Om man inte passar sig på vad man säger.
Ja.
Så det är, nej men absolut, jag tror absolut att vi är på något sätt unika genom att ha den, om man säger breda. Men sen måste vi får inte glömma bort det heller, att Sverige har varit en stor discgolfnation tidigare. Och då var de här namnen högst aktuella med fina prestationer i... Både nationellt och internationellt.
Mm, absolut. Absolut. Om vi tittar lite grann på damerna nu på SM. Så Hanna Jansson vann då som sagt före Sofie Björlycke. Och hon gick totalt över 4 runder minus 11 under par. Sofie landade på minus 10 under par. Och Ruth landade på minus 5 under par. Nu har de spelat... gul slinga, modifierat gul slinga i Skellefteå på terminalen. Och
något tuffare gul slinga än vad vi är van med som ja. Har varit där och spelat Norrlands Tour.
Precis, och sen har de spelat blå slinga. Och blå slinga är väl kanske inte unik på sitt sätt, men den är bara par 3 år. Det är par 54 på den. Och den spelade damerna näst sista och sista varvet. Ja, jag tycker att...
Det var väl inga större separationer i scores mellan runderna heller? Jag kan...
Nej, Hanna gick minus 5 sista rundan medan Sofie gick minus 6 tredje rundan.
Mm.
Så att de spelar bra discgolf. Den är ju inte blåslinga, vet vi. Den är inte liksom, det är inte bara att gå dit och dansa hem ett par birdies. Det är definitivt inte.
Nej, gud.
Så att,
och tar vi hot round runda 2 när de spelade gul så var hot round even par.
Mm.
Och första rundan 5 under. Så
ja.
Tar vi hot rounds på båda varven så är det visar det att blåslinga spelas lättare bland pallspelarna.
Ja.
Och det kunde inte jag tro innan i alla fall.
Nej.
När vi pratade om det här.
Men det är lite... gul slinga ska jag säga. Den har en del trixiga hål också. Med tvära böjar och lite så. På ett annorlunda sätt än vad blå slinga har.
Mm.
Blå slinga har inte på samma sätt. De här tekniska kasten som gul slinga kräver. Ska vi säga.
Och sen lite mer längd. Men ändå. Jag tycker att blå slinga är tuff när jag själv spelar den.
Mm.
Och kanske hade haft lättare att skåra på en gul slinga. Som det, eller så har det varit de gånger jag har spelat där.
Mm. Ja, den är ju... Och sen nu hade de adderat några hål på gul slinga som såklart gjorde den betydligt mycket svårare också. Ska sägas.
Jag tänker att vi kan komma in lite grann på banorna också. Vad vi... Vilka slingor och sådär.
Precis. I MPO då, som sagt så hade vi Anders Svärd före Emil Dahlgren och Josef Böö på tredje plats. Så det var väl egentligen inte så mycket att säga om segern. Han vann hela 7 kast före Emil Dahlgren.
Ja, det var väl i stort sett klart inför sista rundan med facit i hand ska jag säga. Det var inte mycket separation eller det var egentligen ingen som klarade av att göra ett ryck för att gå för guldet under sista rundan. Utan Emil Dahlgren gör en fin tredje runda där han går hot round, och så Josef Berg i sista rundan såklart, som är otroligt fin.
Precis.
Men ja, utropstecknet är väl Linus Karlsson som hittar först på en sjätte plats. Tillsammans med Kimmen Modig och Simon Kapling. Den hade inte jag väntat mig.
Nej, inte jag heller. Faktiskt. Men han hade det tufft första rundan. Primärt ska jag säga. Att det var där det liksom spelet knackade för honom. Han tog en tia på hål 8. Som spelades som ett öhål med...
En sån klassisk par 4 där man kommer med en drive i en liten sväng och så ska man placera driven och sen göra ett inspel på mindre ö.
Ja.
Klarar du inte inspelet på ön så får man gå till drop zone och så kasta därifrån tills man landar safe på ön helt enkelt. Och det krävdes en del kast för Linus där första rundan att sätta den där. Och det är typiskt sånt hål som sätter sig på hjärnan, kan jag tänka mig, för att till slut när man har missat ön en, två gånger och behöver kanske gå upp och ta en fairway driver för att göra ett placeringskast på 55 meter. Ja, då jag antar inte att det är det man står och tränar på uppvärmningsvarven, utan...
Nej. Det är väl... Jag tänker att man testar nog och gör liksom ett par, tre kast kanske från, från dropzone liksom, för att ha i alla fall ha gjort det och känt på det lite grann. Men sen är tävling är tävling. Det är nerver. Det är... Ja, ett annat påslag som gör att det såklart inte kändes lika lätt då. Kliva upp där. Men samtidigt också Linus har varit ute mycket och rest och så.
Ja, alltså det är absolut inte lätt att bara komma hem och hämta ett SM-guld och sen åka tillbaka och tora igen.
Nej.
Jag kan tänka mig, alltså mentalt så kanske det här är den absolut, nu har jag inte pratat med Linus om det. Men jag kan tänka mig att det är den största utmaningen mentalt att faktiskt resa så mycket som man gör just nu. Mellan event, det är långa distanser mellan tävlingarna i USA. Så ska han hem, han har varit och spelat i Finland och sen kom hem till Sverige och så ska han åka igen. Liksom. Så otroligt mycket discgolf och låter säkert som drömlivet för många av oss andra. Men jag tror att det finns tuffa mentala delar i det liv också som han och Max är ute efter, eller ut och lever nu.
Precis.
Men inte tror att man får glömma bort.
Nej, precis. Och men han liksom, ser man till vilka scorer Linus har gjort ändå med den tian, alltså tappa 6 kast på ett enda hål. Det är klart att det är fruktansvärt tungt.
Ja, gud ja.
Så sen runda 3 var han ju ordentligt påslagen och hade väl, låg väl minus 7 efter 8 hål.
Jag tror han var sluta 9 under tredje rundan. Och sen, jag tror att nyckeln låg i runda 2 där på svartslinga. Där han hade behövt göra ett ryck för att kanske ha bättre häng på toppen. För att kanske göra en forcering mot sista 2 rundorna sen.
Precis. Ja, det var lite grann kring Linus. Vi blev lite förvånade bägge två egentligen att det blev som det blev den här helgen.
Ja, men samtidigt inte förvånade över att pallen ser ut som den gör heller. Jag menar, Josef har en fantastisk säsong i ryggen och framförallt kanske höstdelen av fjolåret där han fullkomligt dominerade, skulle jag vilja säga.
Precis.
Och haft en bra säsong i år också där han har tagit flera stora vinster. Henrik Hagman uppe på en fjärde plats efter vinsten i Helsingborg på NTN, så ja, inte förvånad att se han i toppen heller. Men däremot Gustav Dahlén, stort utropstecken i mina ögon. Fantastiskt jämn och fin prestation av honom sett över hela helgen.
Verkligen. Ja, sen ska vi säga att en som har varit otroligt utropstecken för mig och som ni även alla ni som har följt tävling via Ching har sett på skolkortet att Peder Boberg, som var en av våra första gäster i podden, spelade otroligt fin discgolf hela tävlingen, tycker jag. Fick det lite tufft mot slutet, men att prestera som Peder har gjort, hatten av. Grattis Peder till din otroliga insats.
Alltså topp 10 på ett SM och ändå tävla så pass lite som man ändå gör jämfört med de andra. Otroligt starkt.
Exakt.
Att ta den topp 10 placeringen.
Vi ska väl säga det att Peder drog av här sedan och missade i stort sett hela fjolårssäsongen.
Ja, han gjorde inte en tävling i fjol.
Han tävlade inte en annan gång i fjol utan...
Eller ja, möjligtvis.
Han hann väl spela några Disc Golf League-matcher tror jag innan skadan var framme. Så att hans rehab har varit bra. Jag vet att han har puttat väldigt mycket och så. Men sen Peder kan sin bag och har använt otroligt mycket pålitliga diskar. Bland annat en Color Glow MD3 som han har skrivit upp för mig i helgen. Som han kastar väldigt fint.
Den har man ju sett flitigt på Instagram under helgen.
Ja, precis.
Förra veckans gäst Carl Falk ville ju inte skrika hej och säga, sätta sig själv på ett lead card. Han fick även rätt i det. Han gick på tredje kortet hela veckan. Eller hela helgen.
Ja,
andra, tredje och fjärde rundan.
Gick han inte chase card en dag?
Ja, det kanske han gjorde. Han gjorde i alla fall väldigt bra, slutade ut på en 16:e plats. Han fick inte heller att funka fullt ut sista rundan. Kämpade lite grann med inspel och puttning runda 3 och 4.
Mm.
På det. Men det är väl egentligen det resultatmässigt. Alltså i övrigt, inga jättestora chocker, inte för mig i alla fall. Många fina prestationer från up-and-coming-spelare. Kul att se Kymen Modig också som är gammal i gamet men inte gammal till åldern skulle jag vilja säga. Som ändå tar en sjätte plats och spelar riktigt bra discgolf även under SM.
Mm.
Och så har vi Simon Kappling, Hugo Fröjlund, Ture Valtonen, Ville Parpala på en 11:e plats. Det är så här juniorer inom stationstecken. De är väl inte juniorer allihopa riktigt fortfarande men yngre spelare som gör det fantastiskt bra och presterar på en hög jämn nivå.
Ville Parpala är 14 år. Placerad på en 11:e plats. Det är väl helt klart godkänt. Än om det är en hemmabana för honom det här. Och latitudsponsrad spelare ska vi säga också. I övrigt så, nej men som du säger, i övrigt är väl inga riktiga sådär konstigheter egentligen. Jag tycker att vi fick ju dåligt väder sista dagen. Vi har haft väldigt bra väder måste jag säga. Som det såg ut inför så var det som att det skulle vara regn hela veckan. Så började på tisdag innan tävlingen så började. Så skulle det regna onsdag, torsdag, fredag, lördag. Men det kom någon liten skvitterskur där på fredagen. Och så sen var det lördag eftermiddag som det började regna. Det började väl regna just innan lead card egentligen skulle gå ut.
Mm.
Så kom regnet. Och så, tyvärr. Det är ju aldrig roligt med regn på SM, men det verkar som att det ska hänga i och vara med.
Trots att inte Henke Johansson var där i år.
Nej, exakt. Vilket. Men det var väl det. Vädret han vill inte dra undan riktigt.
Nej.
Eller hur, Henke?
Vad tycker vi om banan och layouterna som spelades?
Ja.
Du tog några kik innan vi satte igång på onsdagen. Så var du ut med
TD.
TD.
Ja, vad ska jag säga? Jag tycker väl inte att det var så mycket konstigheter. Det var väl något hål där som jag tyckte att de hade kunnat låta bli. Men i det stora hela så tycker jag väl att layouterna som har spelats har varit bra. Som med alla arrangemang så finns det väl utvecklingspotential såklart. Men i det stora hela, sett i hela tävlingen så tycker jag att det var bra layouter. Banan har varit väldigt fin trick, ska vi säga. Det har varit välklippta fairways och så.
Och rensade ruffer framförallt.
Ja.
Som vi var inne och pratade om det efter Luleå också.
Mm.
På en tid där att rufferna var väldigt fina.
Mm.
Och det tycker jag de var i Skellefteå också, speciellt på den bortglömda sidan med blå och svart slinga.
Ja, precis. Men jag tycker att det var bra. Det märktes att det har varit blött i sommar. Så området har väl tyvärr en förmåga att inte ha kanske så bra avrinning och så. Men så blir det ju fort på platta, stora ytor att vattnet inte har någonstans att ta vägen.
De har varit och grävt en del också vet du, på vissa ställen längs med vägen där. Som kan ha påverkan på också. Jag ska inte säga att det är därför. Men jag vet att de har varit där och grävt i alla fall från från annat håll.
Precis. Men överlag så ingenting att klaga så rent layoutmässigt tycker jag. Det som saknas som jag tycker hade varit bra och en självklarhet, det var väl cirklar. Att det inte fanns några 10 meter cirklar på green.
Ja, det var många gånger som man stegade och även tog fram laserkikan från 10-11 meters håll faktiskt. Ja. När man stod och skulle putta. Men det är för att man vill vara säker. Liksom. Och det underlättar ju om det finns cirklar eller ett snöre.
Mm.
Som är 10 meter som man lätt kan mäta. Men jag tycker, alltså, om jag ska hålla mig till just de valda slingorna till FPO respektive MPO, så tycker jag att det är helt rätt val att spela svart och röd för MPO med lite modifikation. Eller så är FPO, MPO. Och blå och gul för FPO.
Mm.
Det jag saknade och säkert flera andra spelare också var väl att spela ordinarie svart 1 som par 6.
Mm.
Den var lite modifierad, spelade en par 4 och sen ett nytt hål som par 3 som var nytt. Men det, jag hade önskat att få spela den par 6 som jag vet att många andra spelare hade gjort det också. Men det fick bli lite annat nu för att vi skulle kunna spela ett mer utmanande hål 17 istället. Då.
Mm, precis. Och sen ska vi säga också att hål 1 var ju nog så tufft som par 4 också. Det var inte det var inte jättemånga birdies som gjordes på den hålettan heller, ska vi säga.
Nej.
Däremot kan jag tycka att layoutmässigt så kanske hål 2 och 3 blev lite lika varandra, bara skild i distans.
Ja, precis. Det var hålet är ju en ö bara.
Ja, precis. Men det hålet gillar jag. Jag gillar det hålet.
Mm.
Än om det liksom bara är öppet och rakt, så gillar jag det hålet som layout. För det gäller att ha distans och speed control på de kasten. Så på så vis tycker jag att det är ett bra hål. Men i övrigt så, det är många som vill spela svart för att få spela hål 1 egentligen.
Alltså, jag tror det är inte hål 1 som är svart. Alltså när man tänker svart slinga som spelar och kanske inte var det där, då är det SDG och slingan man menar. Att det är den slinga man vill spela. Ja, hade vi bara haft MPO eller FPO där, ja, då skulle vi absolut ha spelat SDG-slingan. För att det är den mest utmanande och det är den bästa slingan de kan ta fram där uppe. Det är väl det jag ser att vi hellre hade kunnat göra. Men det hade inte gått att lösa logistiskt, tror jag. Med så många spelare på plats, då hade vi behövt haft ett betydligt mindre MPO-fält och även ett mindre FPO-fält.
Mm. Precis. Vi hade fullt MPO-fält på 144 spelare. I pool A och i pool B så hade vi 33 FPO-spelare. Vilket är fantastiskt roligt att det var så många FPO-spelare med och spelade.
Mm.
Så. Jag tycker väl att det som jag tror många också lockas av med svartslinga, det är just hål 1. Ja, gud, att det är absolut. Det som är liksom den stora grejen med att spela det hålet. Det är tufft, det är långt, det är väl 365 eller 366 meter tror jag.
Mm.
Så det är ju inte, det är ett jättesvårt hål. Men ja, sett till den här tävlingen så tycker jag ändå att den svarta slingan som de fick ihop var bra.
Ja, absolut. Det säger ingenting om. Jättebra slingor, det är alltid när jag får spela de slingorna som finns på discgolfterminalen också.
Mm.
Rent nöjesmässigt så tycker jag att det är betydligt roligare att spela den röda för att den är estetiskt mer tilltalande.
Mm.
Men alltså variationsmässigt så behövs båda slingorna för att få in det, för svart kanske blir lite enformig. Mm. Även om den är extremt bra.
Mm.
Jag tycker att de kortare hålen är ganska lik varandra. Det är inte jättemycket variation på vilka kast som krävs. Vilket sätts mer press på röd slinga.
Mm, precis. Om vi säger rent så här kastmässigt och svårighetsmässigt, så hade vi ändå liksom, vi har 5 spelare i MPO-fältet som har gått snitta -5 eller bättre.
Mm.
På tävlingen. Anders Svärd har ju snitta nästan -8 över 4 runder.
Yep.
inte riktigt så. Men sen i övrigt så om man tittar på resten så att säga, så har de ju snittat lite drygt minus 4 per runda då. Och det tycker jag liksom, det säger någonting om layouten också som man spelat, så att det har inte varit jättelätta layouter att tas med. Ja. Jag säga. Det, jag tyckte inte man kunde skylla så mycket. Ja, klart, finalrundan vart hämmad av regnet, ska vi säga, för det öste ju ner där ett tag.
Ja.
Men bortsett från det så tycker jag inte liksom att vi har haft kanonfint väder. Det har varit varmt och skönt. Vind har varit, men inte, jag tycker inte att det har varit liksom så här, kanske så mycket
vind. Det har inte varit storm. Nej, det har varit tillräcklig vind för att ska påverka spelet och kastningen.
Ja.
Eftersom att vi inte hade i princip någon vind någon av träningsdagarna. Varken söndag kväll, måndag eller tisdag.
Nej, precis. Så layoutmässigt tycker jag att det har varit bra. Det har inte varit liksom så här minus 48 under fyra runder, utan nej.
Nej, men en rimlig score.
Ja, en rimlig score, absolut. Det tycker jag. Jag tycker både MPO och FPO så tycker jag att det har varit liksom rimliga totalscore.
Absolut.
Sett över fyra runder. Så det tycker jag har varit riktigt bra sett i den tävlingen.
Absolut. Vi kan ta det här hålet som det har pratats mycket om på Svartslinga inför SM också. Det var det mycket frågor kring det i Ska vi snacka disc golf också. Det var även det under SM efter att folk såg att Linus tog en tia där.
Mm.
Men hål 8 på Svartslinga där spelades som det andra svåraste hålet med ett snitt på 4,72 kast under första rundan. Och andra rundan så spelades det lite lättare, 4,42 kast.
Mm.
Fjärde svåraste hålet då.
Mm. Hål 17 spelades som absolut svårast.
Över hela
tävlingen.
Yes. Det var två birdies där.
De första runderna, ska vi säga, på Svartslinga. Och det är en tuff, riktigt tuff par 4, ska vi säga.
Den är lång och det är väl det hålet som är, skulle jag säga, en ordentligt riktigt bra par 4. Som kräver, kreativiteten sätts på prov, men oavsett vilka kast du väljer att använda dig av så krävs det två riktigt bra kast för birdien och du kommer få kämpa för paret många gånger.
Mm, precis. Och det är ett hål som är väldigt bra på så sätt. Det är mycket risk and reward liksom. Yep. På det. Antingen så kan du börja gå för det och hamnar skiten, eller så lyckas man och så kan man få ett betydligt bättre läge för sitt inspel.
Mm.
Ja. Är det något mer vi känner att vi ska stöta kring?
Nej, intressant att det är så pass många hål som ändå spelas under par. Eller som snittar under par. Bland annat hål 2, hål 3, hål 5, hål 11, 12, 13, 14, 15. Spelas under par.
Mm.
Det är ganska många hål som snittar under par för att ha ett så pass stort fält med även mycket lägre rated spelare med.
Precis. Hål 2 ska vi väl säga spelades som det lättaste hålet på Svartslinga.
Ja, under runda 1 och näst lättaste under runda 2.
Ja, precis.
Så ja, det kanske är ett hål som inte består framöver på eventuella SM-framträdanden, skulle jag tro, i så fall.
Nej, precis. Tuffas till lite.
Ja. Vad tycker du i övrigt då? Från helgen, nytt format spelade vi.
Mm.
En dag, en runda per dag och 4 runder istället för 5. Det här var en fråga som vi fick i ett kommentarsfält på vårt Instagram-konto tidigare, om vi, eller vad vi tyckte, vad våra åsikter var kring att SM ska avgöras på 3 eller 4 runder istället för 5.
Mm.
Jag tror att det var i samband med ålders-SM som vi fick den frågan. Att SM avgjordes på 3 runder där, som en vanlig NT. Men 4 runder, vad tycker och tänker du kring det?
Bra. Jag tycker att det finns tillräckligt mycket utrymme för att hämta igen om du har spelat dåligt. Och jag tycker att det är rätt steg att ta också rent tävlingsmässigt att minska, ta bort en runda från tidigare 5 runder som det har varit. För jag tror vi skulle väl haft, om vi skulle sett till om vi skulle spela tee times och ha fem runder så förstår jag alla att det skulle inte funka. Om vi inte skulle spela in långt in på kvällarna då, så att säga. Och det formatet tror jag inte på heller att man skulle göra. Utan, och tittar vi på de stora tävlingarna så är det fyra runder som är ute i världen. Så.
Ja, alltså det jag tycker är att SM ska ha flest runder utav de svenska tävlingarna. Och det har den även om den har fyra istället för fem.
Mm.
NT spelas över tre runder och de flesta andra elittävlingarna i Sverige just nu spelas över tre runder också.
Mm.
Personligen, ja, fem runder. Absolut, man vill alltid spela mer discgolf. Samtidigt förstår jag det svårigheten med att få in det planeringsmässigt. Ska man spela en femte dag, ja men då är det någon som blir inne för att det blir tajt att åka hem liksom, oavsett vart man bor i landet. Så jag förstår den också. Jag tycker att upplägget onsdag lördag var bra.
Mm.
Det var bra planering. Men ja, absolut. Jag hade gärna spelat en runda till också. Säger jag nu som bara fick spela tre i alla fall. Så det spelar ingen roll, man.
Ja, nej, men
hade det varit fem då hade jag fått spela fyra.
Ja, nej, men sen också är det ju liksom just nu som vi valde att göra då, att vi valde att avsluta tävlingen på en lördag istället. Det är ju för att liksom folk får en resdag som har långt att åka också. Och det tycker jag väl är bra. Att, och det hoppas jag att det kan bli nästa år också. Jag får väl försöka lägga in mitt veto där om att avsluta tävlingen på lördag för att kunna ha restag på söndag istället för att komma hem kanske mitt i natten mot en måndag eller så.
Mm.
Nu spelar det här så är det måndag och jag har börjat jobba idag och jag är väldigt tacksam över att jag hade bara drygt 12 mil att åka, men jag är tacksam för att jag fick en dag hemma liksom, och bara vila upp med och ta det lugnt och lite annat än att fundera på discgolf.
Ja, annars är det bara att lägga semestern en dag senare. Liksom. Man planerar ju semestern efter discgolfen, det är sen gammalt.
Det är sen gammalt, precis. Nej, men jag tycker att det har varit bra. Jag tycker att rent tävlingsmässigt så tycker jag att det här har varit suveränt. Det har varit otroligt roligt att se att när spelarna har spelat färdigt sina runder har de gått ut och följt med. Tittat på ledarboll till exempel.
Mm.
Vi har fått lite mer folk som har följt med andra spelare och sådär. Så totalt sett så tycker jag utifrån sett, jag har inte spelat själv så jag kan inte säga att jag upplevt det så, men jag har gått med och liksom följt damerna och så sen när de har spelat färdigt eller börjat närma sig slut på sin runda, ja men de har gått över och följt med herrarna då. Och ja, från mitt perspektiv så tycker jag att det har varit klockrent. Jag kan inte tala för hur spelarna upplevt det, men med tanke på hur många spelare jag såg ute som dels var caddy åt någon kompis eller så. Eller bara gick med liksom. Så tycker jag att min upplevelse är i alla fall att det har varit bra.
Nej, jag instämmer. Alltså planeringsmässigt uppläggning, alltså uppläggsmässigt så har inte jag någonting alls att klaga på så från spelarhåll. Jag tycker att det är skönt att spela en runda per dag. Du har en sak att fokusera på och sen kan du faktiskt ägna lediga timmar åt vad du vill. Du kan stå på träna om du känner att det har gått till skott på banan liksom, eller ja, åka och fiska, vet du, många gjorde, bada.
Mm.
Sånt som faktiskt får ens mentala status kanske hålla sig starkare sett över hela helgen.
Mm.
Istället för att det gamla vanliga som jag pratade om tidigare, att upp tidigt på morgon, spela en runda, kasta is i lunch, gör sig redo för runda två och sen se okej. Sent på kvällen liksom känna att okej, imorgon är det två runder igen.
Mm.
Så när jag upplever att det är mindre stress, ett betydligt lugnare upplägg, trevligare upplägg där man faktiskt har tid att socialisera lite grann också. Jag har inte sett det riktigt så starkt från den synvinkeln tidigare i år, men under helgen fick jag väl känna på hur viktigt det faktiskt är att kunna prata igenom både runda och liv med andra spelare också som bara är där och liksom fokuserar på discgolfen under rundan och sen så tar man det på morgonen när man vaknar igen.
Ja, precis. Nej, men så att jag gillar upplägget och jag tycker att det har blivit bra. Och allting har varit nytt för i år, så det liksom är någonting som folk också måste på något sätt ta med sig, att det här är liksom sånt vi testar nytt för i år, och jag tror definitivt att det här formatet kommer att leva vidare även 2023.
Mm.
Sen får vi se vad som händer i övrigt 2023, men det är den spontana känslan jag har just nu.
Jag tycker det låter bra.
Ja. Och så. Har ni någon take på det, ni som lyssnar? Kommentera gärna här nere, ni som ser det här på YouTube, och ni som lyssnar på oss, skicka in ett mail. Vi har några trogna som skickar mail emellanåt, men kommentera gärna eller skicka ett DM på Instagram eller vad som helst och ge eran take på det hela. Ja du Tommy, ska vi packa ihop SM i en liten låda nu 2022? Och...
alldeles snart, jag vill bara veta en grej. Vad tar du med dig från den här SM-helgen? Som, ja, som den rollen du hade. Som lite allt i allo och sprang runt och styrde det mesta, kändes det som.
Nej, jag styrde inte mycket. Jag tycker att hatten av det släppte och som liksom med få människor ska vi säga. De har inte varit en jättestor grupp av människor som har jobbat den här helgen. Så har de styrt ihop det bra ändå. Så. Men i övrigt så, ja, men jag tycker att det har varit fantastiskt fin discgolf att titta på. Det är kul att se många spelare, man får heja på många, man hinner prata med ganska många också, vilket det här formatet har hjälpt till med att göra då. Annars finns det inte så mycket tid över och så. Men sen tror jag det jag tar med mig så här kortsiktigt när jag bara tänker tillbaka på det så här högt flux, så här är Kalle Falks dominans hos Sensblend, där han var mer konsekvent än en vindrutetorkare i sin puttning.
Mm. Bra jobbat, Karl.
Ja, vad har du med dig?
Att man kan aldrig träna för mycket.
Okej.
Okay. Det behöver man göra om man ska komma därifrån mer levande än vad jag gjorde helgen.
Ja. Var du trött på lördag kväll?
Nej. Jag var jättetrött på lördag kväll. Somnade gott när jag kom hem till sambon och dottern. Men jag var nog mest trött på torsdag kväll när jag insåg att jag hade spelat klart.
Mm.
Det var tungt faktiskt. Att ja, någonstans bara blev abrupt, att det inte funkade alls. Liksom. Hellre sett att det kom på fredagen istället för torsdagen. Liksom.
Mm. Ja, jag förstår helt och fullt. Det är ju tufft när man har en runda kvar också liksom, att spela då, det förstår jag.
Ja, jag menar, alltså, placeringsmässigt så är det 12 placeringar sämre än några kast sämre än vad jag kanske ska ligga enligt rating på förhand, och med tanke på känslan efter torsdagen när det verkligen klappade ihop totalt, så med fast hand så kanske det inte är så illa ändå liksom. Även om torsdagen var
tung.
Den var otroligt tung. Jag hade verkligen svårt att sätta både ord och tankar på vad jag precis hade varit med om.
Mm.
Så jag vände mig till vår älskade Christian Bengtsson och fick lite tröst där på kvällen.
Det är bra. Han är bra, Bengtsson, på så vis.
Det är han. Så nu har jag fått lite tips och tricks på vad jag ska göra för sådana står. Svärd och grabbarna, får ni se. Kommer han som en skjuten ur en
raket. Kolla när du sa det där så jag vet så jag kan.
Som skjuten ur en raket. Kommer jag kittla på all grabbarna i rumpan. Inte bokstavligt.
Ja. Ja, men du, nu har vi två SM-tävlingar kvar. Eller två förbundstävlingar kvar ska vi säga. Vi har en till i Onsala som är finalen där allting ska avgöras. Och sen har vi ett lag SM 2 veckor senare.
Det där förbannade lag SM alltså.
Ja, det ska bli så gött när det är klart, känner jag. Men så spelar Söderbro.
Det spelades tydligen ett lag VM nu också.
Ja, i allround.
Eller allround, ja, men i discgolf också. Det här med allround VM jag var faktiskt varit på i Norrköping en gång.
Ja.
Men ja, jag vet inte.
Ja, det får vi ta upp i ett annat avsnitt, det tänker jag.
Kanske inte alls behöver. Inga svenska representanter där, och det var väl typ en känd finne som var där. Jo, David Davidsson tror jag. Eller heter han så?
Daniel Davidsson.
Vad heter han? Ja, men jag tror han inte ens heter det. Skitsamma. Vi lämnar det. Lag VM.
Ja. Ja, men vi rullar vidare. Och det här disk det år.
Ja, det blev inget av det förra veckan. Jag tänkte att vi skulle stänga igen julimånad med ja, förhoppningsvis lite rokader på den här listan. Mm. Sist vi gick igenom och satte den här listan så hade vi på MPO Chris Dickerson, Gannon Burr och Simon Lissott 1-2-3. Och på FPO Kristin Tatar, Valerie Mandoyan och Katrine Allen.
Mm.
Det känns väl som att vi behöver stuva runt lite grann här efter det som har hänt och skett.
Mm.
Jag är inte beredd på att flytta Tatar efter det hon ställde till mig i helgen när hon vinner med 25 kast.
Nej.
På någon estländsk tävling.
Det var ju Estlands... ja.
För den hette nog jäkla konstigt som jag inte kan uttala.
Nej, men de har sitt eget språk, vet du.
Ja, det har de sannoliken.
Så, men nej, jag är absolut inte. Hon har varit borta, haft en skada från var och en armbåge som har bråkat. Och men är tillbaks med besked, får vi väl säga.
Och kommer väl att spela
Throw Pink.
Tack.
Vet vi ju att hon skulle åka över och spela i alla fall, och sen är det väl VM får vi anta. Och hennes läkare hade väl sagt att hon inte kunde förvärra skadan, om jag förstår hela rätt.
Det skulle jag också vilja höra. Du kan inte förvärra dig själv.
Du kan inte bli sämre om du tränar mindre.
Nej, vi ska ta fram här och se vad hon skriver.
Precis. Men nej, Tatar, hon får vara kvar i toppen på disk i år.
Ja, det tycker alla jag verkligen. För mig. Verkligen.
Dansar man hem den tävling som var avgjord redan innan finalrundan skulle spelas. Så att hon hade inte kunnat bara skriva nior på allt, men
nej, men
ja, snudd på.
Ja, det var det verkligen. Om vi tyckte att Linus Karlsson var dominant i fjol, så ja, det här är väl Estlands svar på Linus Karlsson då.
Ja, precis.
Däremot Valerie Mandoyan och Katrine Allen som vi hade på andra och en tredje plats. Här har vi både On Skoggin som har gjort fantastiska framträdanden, och On går även och vinner FP40 VM.
Mm.
Det är inte heller fyskam.
Nej.
Jag tycker hon satte rejäl press på Hayley King under US Women's också. Samtidigt så får vi se Paige Pierce ta en otroligt stark seger i Finland under European Open.
Mm.
Där var Mandoyan och inte lyckas prestera på samma nivå.
Nej.
Katrine Allen gör en bra European Open. Mm. Men fortfarande lite ojämn i min mening.
Mm.
Jag är beredd att switcha de här tjejerna på plats 2 och 3. Och sätta in Paige Pierce på en andra plats och On Skoggins på en tredje plats. Eller väger en VM-titel högre än European Open i FP40?
Alltså jag skulle nog vilja sätta Paige Pierce på andra plats och On på tredje plats.
Ja. Då är vi överens. Fortfarande europeiskt i topp. Lite så det ska vara, kan jag tycka, även när amerikanerna gör listor. Men det gör inte alltid det ser ut så.
Ja.
Men vi har ju rätt.
Vi har rätt.
Vi är värdelösa på att tippa. Men när vi drar slutsatser så är vi
med facit i hand är vi alltid felfri.
På här sidan, Dickerson hade vi först. För Gannon Burr och Lissott.
Mm.
Dickerson har gjort comeback nu. Han spelade inte European Open. Han var tillbaka under Jonesboro, va?
Mm.
Eller var det Ledgestone? Diglow. Ledgestone var det. Han gör väl ingen jättetävling?
Nej. Det kan vi väl inte påstå. Och så. Den där banan är ju jobbig.
Mm.
Det är slalombacke upp och slalombacke ner. Och
han spelade väl inte ens Mid-America nu i helgen som var?
Nej. Nej, jag tycker, alltså för mig så är det snudd på att hela listan ska bytas ut.
Mm. Jag är också lite inne på det, samtidigt som att jag inte riktigt vet. Alltså så här. Jag kommer få så mycket hatare nu.
Och nu i bild dessutom. Du vet vem de ska jaga.
Jag vet att Eagle vann European Open. Men någonstans så vill jag typ sätta Paul högre än honom på den här listan i alla fall. Jag kanske är dum i huvudet.
Alltså,
det är bara
du, du gillar ju Paul mer än vad jag gör, ska vi säga. Och det finns väldigt många som gör det. Jag förstår hur du tänker, men jag tycker liksom insatsen Eagle gör, han har inte tävlat någonting.
Nej.
På, han... I princip hela säsongen. Han börjar säsongen, sen försvann han ju på grund av skadan då.
Är han bäst i världen då?
Det tycker jag. För tillfället så tycker jag det.
Du får den.
För på det sättet liksom, han ett av hans vapen är hans forehand. Och vi behöver inte diskutera vad jag tycker om forehand, men då det, den kan han inte använda, utan han kastar left istället och kastar parkera hål som är 116 meter lång.
Han gjorde en shank också.
Jo, absolut, det har han också gjort. Och det kan man väl ta. Så. Men att ha varit borta så länge och kommer tillbaka och presterar på den nivån han gör. För vi har sett andra spelare som har varit borta länge och kommer tillbaka och inte alls levererar på den nivån som är van. Nu tycker jag liksom Eagle, han levererar på den nivån som man är van att se honom när han är frisk.
Det är korrekt.
Så att därför så tycker jag att han ska vara etta. Däremot är jag helt och hållet benägen att sätta Paul som tvåa nu. Än om det tar emot lite grann, för jag tycker att han har varit en sopa sett till hans nivå tidigare under säsongen. Men...
Ja, det är väl det. Men alltså, såg man liksom, visst man kanske inte ska dra slutsatsen över en tävling, men samtidigt så är det en major där Eagle och Paul är totalt överlägsna. Chris Dickerson är inte där. Chris Dickerson har gjort en jättefin försäsong, eller försäsong tidig, ja, säsong fram till juli månad.
Jag tycker att Paul Gotteberg ska vara två.
Ja. Vi såg Ricky göra fina insatser innan European Open. Nu efter European Open så hade vi Calvin Heimberg som var väldigt duktig. Heimberg var inte heller med på listan.
Nej, men jag tror, vill minnas att jag hade en som bubblare, tror jag.
Det hade du.
Sist vi tog ut när, så jag är nog benägen att skriva in Heimberg där. Du kanske inte är det, men jag är det i alla fall.
Jag har ingen bättre att sätta in där.
Så.
Det är Kyle Klein kanske, men inte. Han har inte samtidigt. Alltså, nej. En vinst är en vinst, och det är det någonstans som brinner mest för mig också. Samtidigt, och i och med det, jag håller majors högre än en vanlig Elite Series också.
Mm.
Därför kommer det att spela in betydligt större roll.
Ja. Jag...
Men varför ett tar först då? Därför att hon är bäst i världen. Därför ett tar högst upp i FBO.
Mm.
Och det är sant det.
Det är sant det. Specifiken på Börje. Kan jag dra på honom en smäll?
Ja.
Det är sant det. Nej, men jag är helt enig. Jag tycker att den här listan är bra som vi har fått upp nu den här månaden, eller egentligen julemånaden, men nu är vi i augusti, men på sätt till Disc d'Or.
Ja, då är de här spelarna som entrar kommande helg som väldigt bra.
Ja.
Och det tycker väl jag att de ska få göra. Vad har vi helgen då?
Är det något spännande som händer till helgen?
Det återstår att se.
Vi har inte lagt in
schedule,
något.
Schedule. Nej, vi ville prata SM idag. Det gjorde vi.
Nu behöver vi prata SM.
Finnish Nationals. Yo.
True Bank Des Moines Challenge. Är det.
Vad sa du?
Till helgen.
Nej.
Des Moines. Nej, det är det inte alls. Jo, det är det. Nej, elfte. Det är Ledgestone är det ju såklart. Just det. Det sa ju Max. Jag pratade med Max Bridgetning på SM. Och han redan igår, söndag, åkte han till Chicago först.
Och Linus skulle åka idag, va?
För att sen ta sig vidare till Ledgestone. Så att vi har svensk hopp på plats. Och... jag har inte någon lista framför mig så att jag kan säga någonting om.
Det ska vi plocka fram. Vi borde, varför kör vi inte de här Grip 6-uttagningarna? Nej, vi har väl ett stjärnspäckat fält framför oss, det är Max Rogitnik och Linus Karlsson som får sällskap av Paul Macbeth. På pallen.
Paul på pallen, säger du. Ja. Jag säger att Isaac Robinson kommer att vara stekhet.
Ja. Han har väl inte gjort en birdie sen Isle Wild, stackaren.
Och Nico är anmäld. Tror att Nico, vad händer med Nico, tror vi?
Ja.
Har du några spekulationer?
Nej, jag orkar inte. Han är fortfarande i Sverige, så. Han var på Karlhyttan igår, tror jag. Kanske. Nej, inte Karlhyttan. Vad heter det där hålet när de kastar? Jag vet inte. Hon var någonstans i Sverige i alla fall. Jag känner
Västerås.
Ja, kan det vara Kolbäck då?
Någonstans i Västerås.
Karlhyttan och Filipstad. Det var inte Karlhyttan han var i.
Nej.
Nej, men chanspäckat fält både MPO och FPO där Kristin Tatar är registrerad. Men vi återstår väl att se om hon far över pölen och kör nu.
Det hoppas vi.
Helt enkelt, det hoppas vi. Det är dags att vi får lite europeiska pallplatser igen.
Mm.
I övrigt så lägger vi väl hoppet till Linus och Max.
Att vi gör.
Ja, med de orden så får vi tacka att ni har tittat, och ni som inte har tittat får vi tacka er för att ni har lyssnat. Och har ni inte gjort någonting, så nej.
Då har ni inte hört det här.
Har ni missat något utöver det vanliga, kan jag säga. Vi skulle ha fått en telefonintervju då med Ruth Schlissel, men hon var på resande fot, så att hon kommer komma i ett helt avsnitt här några veckor framöver. Så det kan ni vänta er, en intervju och ett... en gästsittning med årets bronsmedaljör på FBO-sidan.
Mm.
Det blir kul. Det blir intressant.
Spännande.
Stort tack till alla våra patrons som gör det möjligt att vi kan göra det här. Och stort tack till alla er som tittar och lyssnar. Det är fantastiskt kul att ni gör det och fortfarande hänger med oss. Vi har snart hållit på i 2,5 år. Och planerar väl att...
vi håller på över 2,5 år.
Ja, du ser.
Det är galet.
Och vi fortsätter väl i gammal vanlig anda med att vi släpper de här avsnitten en gång i veckan. Och så tills någon skriker bara, nu är det dags för er att hitta någonting annat roligt. Och då byter vi namn och så kör vi någonting annat istället.
Exakt. Det är så vi jobbar.
Stort tack till Emil och Marcus för allt ni har gjort för oss med grafik och vignetter och jinglar. Och Niklas, stort tack till dig för att du finns och för att jag har fått 2 veckor av...
illa
luktande pruttar och dålig humor. Ta hand om er där ute, så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi.
Puss, puss.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.